Sommaren 2025 blev början på ett tungt år. Ett år som på många sätt påminde mig om hur skört livet är. Det var en varm dag, avslutning på min simskola och en dag som skulle vara fylld av glädje. Barnen var förväntansfulla. Många skulle få sina diplom och simmärken efter veckor av kämpande för att bli simkunniga. Familjer satt runt badplatsen. Barn lekte, badade och solen låg över hela området. Vi skulle precis ta lunch innan dagens två sista pass. När en man kom fram till mig och frågade om jag sett pappan till en liten pojke som satt och åt kakor. Han sa att någon hade påstått att pojkens pappa hade gått ut i vattnet och inte kommit tillbaka. Jag frös till. Den här pappan brukade aldrig bada, bara sitta och sola vid bryggorna. Något kändes direkt fel. Männen var förvirrad och visste inte hur han skulle reagera. Trots att det fanns både simskolor och livräddare på plats visste han inte vart han skulle vända sig. Han kunde inte heller berätta vad han faktiskt hade sett. Situationen var oklar, men jag valde ändå att larma direkt. Jag ringde 112 och kastade mig i vattnet för att leta. Allt kändes overkligt. Brandkår och ambulans kom snabbt. Jag sprang mellan bryggan och räddningspersonalen. Försökte visa exakt var mannen senast hade setts enligt den första uppgiften vi fått. Efter ungefär 30 minuter hittades han. Det sista jag minns av honom var hans leende när han såg god morgon samma morgon. Nu låg han på en bår på väg mot ambulansen. Jag bröt ihop. Hans frus skrik är något jag aldrig kommer att glömma. Det blev en av de tyngsta dagarna i familjens liv, men också min. Efteråt fanns många frågor kvar. Varför ropade han inte på hjälp? Mannen som såg pappan gå ut i vattnet. Varför användes inte livbojen som fanns bara några meter bort? Varför hörde ingen av sig till de simskolor som var på plats? Svaren uteblev. Senare träffade jag mannen som först sett händelsen. Han berättade att han inte visste hur han skulle agera och att han i panik hade vänt sig till den enda han trodde kunde simma. En ung kille som befann sig längre bort i vattnet. Han trodde att just han kanske kunde rädda situationen. Han saknade själv simkunnigheten och hade ingen kunskap om hur en livboj används. Trots att han bott i Sverige i många år. Och han lever idag med ett tungt samvete på grund av händelsen. Det här gjorde något med mig. Jag insåg hur mycket jag själv tog för givet. Kunskap som inte är självklar för alla. Och hur avgörande det kan vara i ett ögonblick av panik. Det blev också en påminnelse om varför simkunnighet inte får vara en klassfråga. Utan borde vara en självklar del av trygghet i livet. Att veta hur man hjälper någon i nöd utan att riskera sitt eget liv borde aldrig bero på bakgrund eller förutsättningar. Det som ändå ger mig hopp i allt det svåra är familjen. De kom tillbaka till simskolan. Vi gjorde allt vi kunde för att ge dem trygghet igen. Idag kan alla barn i familjen simma, förutom den yngsta som har lite kvar. Och det betyder otroligt mycket för mig. We try, we fight, we fall, it's all right, that's life, whole life. There ain't no ocean deeper than my love for you, and there ain't no fire that I wouldn't run right through. There ain't no mountain, baby, that I wouldn't move. Nothing that I wouldn't do for you, cause you do it for me too. Jag föddes och levde mina första år i Somalia. Minnen från den tiden lever fortfarande kvar i mig, som om de hände igår. En dag, mitt under en vanlig lektion i koranskolan, jag var 7 år, då förändrades allt. En man hade placerat sprängmedel vid skolområdet och jag såg honom gömma sig bakom ett träd. Han sträckte ut armen, tryckte på en fjärrkontroll och på en sekund exploderade allt. En polisbil framför oss sprängdes i bitar och metall flög genom luften. Det blev kaos. Mina klasskompisar sprang i panik. De föll, skrek och trampade på varandra för att ta sig därifrån. Jag minns hur jag sprang utan att veta vart. Bara bort från ljuden. Tills jag till slut hittade min fasters hus. Och sedan min mammas famn. Jag bad henne gömma mig under hennes långa och mjuka hijab. Så jag inte skulle behöva se det som hände runt oss. Det var den enda tryggheten jag kände i det ögonblicket. Efteråt fick jag veta att min koranlärare blev gripen. Misstänkt för att ligga bakom explosionen. Det visade sig senare att han var oskyldig. Någon tid efter det här kom en natt jag aldrig kommer att glömma. Vi vaknade av skottlossning i mörkret. Hela området fylldes av rädsla. Jag trodde på riktigt det var min sista natt i livet. Vi tvingades fly tidigt nästa morgon. Vi lämnade allt och åkte med en minibuss till en tryggare plats. Men inte heller där stannade flykten. Vi fortsatte vidare till min mormor och morfars by för att söka säkerhet. Under den här tiden splittrades min familj. Min pappa var tvungen att lämna oss för att skydda sig själv. Och vi kunde inte vara tillsammans som en familj. Flykten tog inte slut där heller. Den fortsatte till Kenya. Vi korsade gränsen under osäkra förhållanden och splittrades i olika grupper. I den grupp jag hamnade i var vi bara barn. 5 stycken. Där den äldsta var 12 år. Och jag var 9. Plötsligt fick vi ansvaret att ta hand om oss tillsammans med en smugglare. Till slut lyckades vi återförenas i Kenya. Men det var bara ännu ett stopp i en lång resa av flykt. För vårt sökande efter trygghet hade fortfarande inte nått sitt slut. Men det var början på ett nytt liv. Ett liv med hopp om trygghet, utbildning och att äntligen få leva normalt. Som alla andra. Mamma och pappa startade 2 affärer i Nairobi. Mamma sålde kläder och pappa sålde resväskor. När vi hade varit i Kenya ungefär 1 år kom min syster till mig en dag och sa att mamma och pappa ville prata med mig. Pappa bad mig stänga dörren. Jag satte mig ner utan att förstå vad det handlade om. Mamma började prata försiktigt och berättade att de hade tänkt mycket på min fot. Hon sa att de visste att jag kunde springa. Och att jag trivdes som jag var. Men att de inte ville att jag skulle känna mig annorlunda när jag blev äldre. Hon sa att jag var perfekt precis som jag var. Och att de älskade mig. Men att de trodde att mitt liv kanske skulle bli enklare om jag fick den operationen jag behövde. Jag föddes med det som kallas klumpfot. Min ena fot är mindre än den andra och snedställd. Den skulle förhoppningsvis bli rakare och likna den andra foten. Pappa berättade att sjukhuset var väldigt bra och att han hade sparat pengar för att jag skulle få den möjligheten. Jag var fortfarande ett barn. Jag litade på mina föräldrar. Det märkliga var att jag aldrig själv hade sett min fot som ett problem. Jag gick lite annorlunda, hade speciella skor och rörde mig på mitt eget sätt. men jag hade aldrig känt mig mindre värd för det. Tvärtom såg jag min fot som något unikt, något som bara tillhör mig. Jag gillade inte tanken på en operation, men den blev av och jag minns fortfarande hur rädd jag var. Läkarna bestämde att jag skulle genomgå flera operationer under 12 dagar på Kitchabi Hospital, ett brittiskt sjukhus långt utanför Nairobi. Jag hade fortfarande inte hunnit börja skolan och kunde knappt språket. När den första operationen var klar kände jag enorm lättnad. Min glädje försvann snabbt när jag fick veta att det återstod 3 operationer till. Jag minns hur chockad jag blev och tänkte att jag inte visste om jag skulle klara att gå igenom samma sak flera gånger. De första operationerna gjordes med bedövning från ryggen och neråt och senare sövdes jag helt. Varje gång jag vaknade kändes det som ett mirakel. Jag minns också att jag var den enda muslimen på avdelningen. De kristna patienterna och personalen brukade be för mig och mamma brukade be för dem tillbaka. När vi kom hem kunde jag inte gå själv. Vi bodde på 4:e våningen i ett hus utan hiss. Och eftersom vi bodde tillsammans med släktingar var det mannen i familjen som brukade bära mig hela vägen upp. Jag minns faktiskt det med värme. För varje gång jag kom hem visste jag att någon skulle bära mig hela vägen och att ta hand om mig. Efter några månader kunde jag börja gå igen, men det kändes obekant. Jag behövde lära känna min egen kropp på nytt. Precis när jag trodde att jag äntligen skulle få börja skolan igen blev min stor tånagel svårt infekterad och behövde opereras. Det betydde ännu en operation och ännu ett hinder. Varje gång jag längtade efter skolan, nya vänner och ett vanligt liv kom något emellan. Efter operationerna såg foten rakare ut på utsidan. Det såg bra ut, men inuti mådde jag inte bra. Jag började få ont i ryggen och kunde inte gå längre sträckor. Det gjorde ont att stå, sitta, ligga och resa sig upp. Smärtan blev en del av min vardag och gjorde särskilt ont när jag bad eller böjde mig ner. Operationen blev motsatsen till vad vi hade hoppats på och mina föräldrar ångrade det. Jag levde med smärtan i många år.
Alla verkar veta vem jag är. I alla fall de gånger jag är fel. Alla känner mig förutom jag. Jag som knappt bestämt vem jag vill vara. Fin och ful och allting däremellan. Aldrig mer men kanske en gång till. Jag vill ha det ofta, ha det sällan. Jag vet vad jag vill, jag vet ingenting. Känns som jag är gjord utav sand. Jag bygger högt och rasar ibland. Så hittar vi oss själva någonstans där vi kan börja om, starkare imorgon.
Pappa hade redan åkt till Sverige och hans enda mål var att vi skulle återförenas som familj. Men vägen dit var lång och oviss. Efter Kenya levde vi i Uganda, där vi väntade på beslut som skulle avgöra om vi ens skulle få en framtid tillsammans. Mamma var orolig, jag och mina syskon också. Och vi var trötta på att vänta. Ekonomin räckte knappt till mat och skola. Och därför blev det inte möjligt för oss alla att gå i skolan. Jag valde att stanna hemma och hjälpa till. Så att mina yngre syskon skulle få den lilla chans som fanns. Jag tänkte att det bara var tillfälligt. Att jag snart skulle fortsätta i Sverige. Jag trodde att det handlade om några månader. Men månaderna blev till år. Det var långa utredningar och dokument som skulle tas fram. Allt tog lång tid. Under tiden började familjen sakta tappa hoppet. Samtidigt förstod jag hur min pappa ensam i Sverige utan oss bar ett enormt ansvar. Till slut blev han sjuk. Han fick diabetes. Det påverkade alla i familjen. Vi kämpade, men vi var nära att ge upp. Jag var den tredje äldsta av syskonen som väntade på att få återförenas med pappa. Mina två äldre bröder han blev över 18 under väntan och därför skulle inte de få följa med. Jag minns hur hårt det slog mot oss alla. Jag började räkna min egen tid. Jag visste att det stod näst på tur. Och ju närmare 18 jag kom, desto mer tappade jag hoppet. Jag tänkte att samma sak skulle hända mig. Att tiden skulle hinna i kapp och att jag också skulle bli kvar i Uganda. Jag började förbereda mig på det värsta. Jag tänkte att det inte var någon idé att hoppas på något som kanske aldrig skulle hända. Jag lärde mig att leva här och nu. Att ta livet som det kom. Och vara tacksam för det jag faktiskt hade. Jag hade mamma, mina syskon, mat på bordet och tak över huvudet. Det var mer än många andra hade. Och det försökte jag påminna mig själv om. I Uganda byggde jag ändå upp något eget. Jag lärde mig swahili bättre genom att lyssna och prata med människor runt omkring mig. Jag lärde mig engelska på samma sätt. Genom att höra, lyssna och härma. Till slut pratade jag flytande engelska utan att ha gått i skolan. Jag tog ansvar hemma och upptäckte att jag tyckte det var kul att laga mat och att bjuda andra på den. Därför blev köket och vardagen något jag började älska. Och vi delade ofta måltider och stunder med grannar. Trots allt svårt lärde jag mig att det går att skapa värme, även när man har lite. Jag älskade naturen, människorna och lugnet där. Vi slapp höra skottlossning, explosioner och den ständiga rädslan som hade präglat så mycket av min barndom. Med tiden släppte jag tanken på Sverige. Jag började acceptera ödet och rotade mig. Men så en dag ringde pappa. Han berättade att vi skulle få komma till Sverige. Glädjen i familjen var stor. Och jag visste knappt hur jag skulle reagera. När längtan hade varit som starkast hade ingenting hänt. Under åren hade hoppet sakta dött inom mig. Så när beskedet väl kom kändes det nästan overkligt. Jag var glad och tacksam. Framförallt för att jag skulle få följa med. Men samtidigt gjorde det ont. Ännu en gång behövde jag lämna vänner. Ett liv som jag hade vant mig vid trots alla svårigheter och omständigheter. Och den här gången skulle jag dessutom lämna mina äldre bröder. Att säga hej då till dem var en av de svåraste stunderna i mitt liv. Nytt land igen. Nytt språk. Ny kultur. Nya människor. Nya regler. Jag hade egentligen ingen tydlig bild av hur Sverige skulle vara. När jag var yngre hade jag föreställt mig ett rikt och vackert land med höga byggnader, gröna trä, stora vägar och ett liv som såg nästan sagolikt ut. Jag tänkte att det skulle vara lite kallt ibland, men annars ungefär som Uganda. Verkligheten såg annorlunda ut. Jag minns fortfarande exakt när vi landade på Landvetters flygplats i Göteborg. Det var den 3 mars 2015. 2015 var ett oförglömligt år för Sverige. Året då flyktingvågen breglade landet. För mig var det året då jag kom till Sverige. Jag var en annan då. Jag var varken entreprenör, ledare, simlärare, föreläsare eller normbrytare. Jag var bara en dotter, en syster och en tonåring som försökte hitta min plats i ett helt nytt land. Luften var kall och skarp. Det låg lite rester av snö kvar. Träden var helt nakna och allt såg grått och livlöst ut. Jag minns att jag bara stod där och tänkte, vad är det här? Varför är träden nakna? Varför finns det ingen blad? Jag hade lämnat ett grönt och levande Uganda. Och nu stod jag i något som kändes kallt, tyst och debbigt. När pappa hämtade oss satt jag mest tyst och tittade ut genom bildrutan. Är det här verkligen landet vi väntade på i alla dessa år? De första veckorna kändes allt främmande. Tystnaden var nästan det svåraste. Det var så stilla överallt. Inget sorg. Inget livligt kaos som jag var van vid. Men min kusin som bodde i Sverige sedan några år sa att jag skulle vänta till maj. Då blir det fint här också, sa hon. Jag skrattade åt henne. För mig lät det helt omöjligt. Jag tittade på de torra träden och tänkte, hur skulle de kunna bli gröna på bara 2 månader? Jag trodde att träden behövde flera år för att återhämta sig. Men hon hade rätt. När maj kom kunde jag knappt tro mina egna ögon. Träden fylldes av gröna blad. Blommor slog ut. Och hela världen runt omkring mig förvandlades. Det var magiskt. Men jag blågades av min smärta efter operationerna. Vanliga skor gjorde ont. Och att gå barfota hemma gjorde ont. Ibland använde jag kryckor. She's just a girl and she's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got her head in the clouds. And she's not backing down. This girl is on fire. Efter några månader började jag skolan. Jag började på språkintroduktion. Min första lärare, Filip, pratade svenska med mig redan första dagen. Och jag blev nästan irriterad. Jag tänkte, hur kan han förvänta sig att jag ska förstå? Men han sa något jag aldrig har glömt. Om jag pratar engelska med dig kommer du aldrig lära dig svenska. Det var hårt. Men jag tror att det fick mig att välja kämpa. Jag använde Google Translate. Jag skrev meningar på engelska, lyssnade på uttalet och repeterade tills jag kunde säga dem högt själv. Redan andra dagen ropade jag på Filip och sa en hel mening på svenska som jag hade övat in. Idag är jag tacksam för hans tuffa metod, för den tvingade mig att våga. Samtidigt fanns något annat jag bar på varje dag. Smärtan i kroppen efter operationerna försvann inte. Ibland använde jag rullstol för att spara på kroppen så att jag skulle orka gå i skolan och vara med mina nya vänner. Jag träffade olika ortopeder. Efter många försök fick jag till slut handgjorda skor anpassade efter mina fötter. För första gången på många år började den konstanta ryggsmärtan sakta släppa. Det gav mig något nytt. Utrymme att orka tänka framåt. När lärarna berättade att jag bara hade 2 år på mig att först lära mig svenska och sen läsa in alla grundskoleämnen för att hinna börja gymnasiet innan jag fyllde 20 bestämde jag mig direkt. Jag skulle klara det och jag skulle ta studenten precis som alla andra. Det var inte ens en diskussion i mitt huvud. Det var en självklarhet. När de satt 8 betyg räckte för vissa program frågade jag hur många som krävdes för samhällsprogrammet. 12, sa de. Då svarade jag, då ska jag ha 12. Och det var exakt det jag bestämde mig för att sikta på. Jag lärde mig svenska ganska snabbt, på ungefär 1 år. Året efter kämpade jag med matte, historia, geografi och alla andra grundskoleämnen. Samtidigt tog jag mycket ansvar hemma. Jag hjälpte mamma och pappa med allt från myndighetsbrev till att förstå hur samhället fungerade. Mamma och pappa gick på SFI. Jag hjälpte mina syskon. Vi försökte alla navigera ett nytt liv samtidigt. Det var tufft. Väldigt tufft. Men vi gjorde det tillsammans. Och vi klarade det. Mina föräldrar blev klara med SFI och tog sig in på arbetsmarknaden. Pappa fick olika jobb inom Samhall och mamma började arbeta med integrationsfrågor. Men trots att livet i Sverige sakta började formas fanns saknaden alltid där. Mina bröder var kvar i Uganda. Idag bor en av dem i Tyskland och en i Somalia. För att få gymnasiebehörighet krävdes godkänt i idrott. Och för att få det behövde jag kunna simma 200 meter. Det kunde jag inte. I Uganda hade vi aldrig varit i en simhall eller vid någon sjö. Men jag tyckte om vatten. Ibland satt jag bara i ett badkar fyllt med vatten för att få känslan av att bada. Jag köpte till och med en baddräkt i Uganda. En ljusblå. För pengar jag hade sparat i veckor. Jag minns kvinnan som sålde den. Hon var så snäll mot mig. Jag saknade lite pengar. Men hon såg hur mycket jag ville ha den. Och gav mig lite rabatt. Jag bad den under mina kläder. Och drömde om att en dag kunna se mig själv simma. Då hade jag ingen aning om att jag skulle komma till Sverige. Jag visste inte ens om jag någonsin skulle få bada med den. Från att vara en tjej som aldrig tänkte på simkunnighet kom jag till Sverige och mötte en värld där det var en självklarhet, men tyvärr inte för alla. Jag insåg snabbt att jag inte ville att mitt ursprung och min bakgrund skulle begränsa mina möjligheter. Så jag bestämde mig. Jag skulle inte låta min historia hålla mig tillbaka. Jag skulle använda den som drivkraft. Jag skulle klara att simma 200 meter.
Jag kom direkt från lilla Mogadi. Tjobro rullar med tjuxa Bihakim. Och Zuzu från rondellen där läggen är född. Du är samma rondell där vart läggen är död. Jag är på min vibe, jag är på min vibe. Hasslar du nu tunt, vilken 9-5. Låt mig leva life, låt mig leva life. För om jag lyckas då vi alla kan, vi alla kan.
Än idag kommer jag ihåg med värme hur jag lärde mig simma. Eftersom skolan inte hade plats i simundervisningen blev jag tvungen att lösa det själv. Jag gick till affären och köpte en burkini. Badkläder som täcker mer av kroppen, men som i grunden fungerar som en vanlig baddräkt. Sen gick jag hem, öppnade garderoben och tog med mig min blåa baddräkt. Jag frågade min syster om hon ville följa med mig. För att lära sig simma. Hon var tveksam först. Men jag lyckades övertyga henne till slut. Tillsammans gick vi till Frölundabadet. Där det var kvinnobad på fredagar. Vi valde just kvinnobadet. För att det skulle kännas mindre pinsamt. Och mer tryggt. En miljö där vi kunde fokusera på att bara vara där och lära oss. Det var första gången vi båda kom in i en simhall. Vi bytte om. Jag hade min baddräkt från Uganda under burkinin. När jag klev in i simhallen kände jag lukten av klor. Så glada kvinnor som simmade och skrattade. Ingen frågade oss om vi kunde simma, men jag lade märke till några som stod nära kanten och kunde bottna. Jag tänkte om de kunde stå där, då borde vi också kunna göra det. Jag såg en tjej som hade en ryggdyna på sig och tyckte det såg charmigt ut. Jag visste inte ens vad det hette då. Jag tittade runt och såg en korg full av ryggdynor. Så jag tog en och satte den på ryggen innan jag gick i vattnet. Jag trodde bara att den var något man skulle ha på sig, utan att veta att den skulle rädda mig från att sjunka. Utan den hade det kunnat gå illa. Min syster valde att sitta vid kanten och bada med benen. Men jag bestämde mig för att gå i vattnet och försöka simma. Innan jag gick i hade jag blandade känslor. Jag hade längtat efter vattnet hela mitt liv. Samtidigt var jag rädd, eftersom jag alltid hade hört att vatten kunde vara farligt. Men längtan tog över och jag gick sakta ner för trapporna i vattnet. Jag trodde att hela bassängen hade samma djup. Jag hade ingen aning om att det skulle bli djupare längre fram. I mitt huvud var vatten alltid vatten. Inte något som plötsligt kunde förändras under fötterna. När jag kom ner i vattnet kände jag att jag kunde stå. Och det var en otrolig känsla. Jag började direkt försöka härma de andra och röra mig framåt i vattnet. Min syster satt fortfarande vid kanten. Men jag rörde mig med dynan på ryggen vidare. Längre och längre ut. Plötsligt insåg jag att jag hade kommit ungefär till mitten av bassängen. Då blev jag trött och vände mig om för att gå tillbaka. Men då gick det inte längre att bottna. Jag hade hamnat för djupt. Jag fick panik, men lyckades ta mig fram genom att dra mig längs bassängkanten. Det var då jag förstod att det var ryggdynan som hjälpte mig att flyta. Utan den hade jag inte klarat mig. Jag insåg hur lätt det är att tro att man har kontroll, tills man plötsligt inte har det längre. Jag fortsatte ändå. Redan första dagen lyckades jag simma 25 meter med dynan. Hela längden av bassängen och tillbaka. Självförtroende den dagen går inte att beskriva. Det var som att något öppnades i mig. Senare den dagen vågade jag till och med hoppa i på djupt vatten. Jag bad min syster hålla koll på mig och räknade tillsammans med henne. 1, 2, 3! Sen hoppade jag i. Hon var nervös och sa att det var för djupt. Men jag ville testa, eftersom jag såg andra göra det. Jag hoppade och kom upp igen, helt själv. Jag var så lycklig. Fredagarna efter började jag utmana mig själv mer och mer. Jag tog av mig ryggdynan och började lite mer på min egen kropp. Varje gång lyckades jag lite bättre, lite längre, blev lite tryggare. Det jag förstod under den här tiden var hur stor skillnad rätt stöd kan göra. Då började jag fundera på att det här med att vara i vattnet inte var självklart för alla. För mig kom det både från en längtan efter och en kärlek till vatten och drömmen att se mig ta studenten. Men jag förstod att för andra kunde vatten vara något man var rädd för. När jag väl blivit simkunnig började jag utforska mer. Jag gick med i ett lag i undervattensrugby och fick lära mig teknik och dykning av fantastiska simmare. Men ledare Leandra pushade mig och fick mig att tro på att jag kunde bli simmare på riktigt. Hon såg något i mig som jag själv inte alltid såg. Senare fick jag möjlighet att prova segling och jag blev snabbt förälskad i den världen också. Med tiden blev jag även seglingsinstruktör. Jag började älska allt som hade med vatten att göra. Att vara i det, veta det och att förstå det. Och för det är jag evigt tacksam. För alla som öppnade dörrar för mig in till den där vattenvärlden.
I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here.
På Angeredsgymnasiet kom jag i kontakt med ung företagsamhet och entreprenörskap, UF. Med hjälp av min lärare Torbjörn skapade jag en simskola för tjejer och kvinnor som mitt UF-företag. Torbjörn utmanade mig att vara med och bidra till visionen om noll drunkningar. Han kastade ut mig långt utanför min comfort zone, men han såg alltid till att hålla uppsikt så att jag inte drunknade i affärsvärlden. Han hjälpte mig med mycket praktiskt kring att skapa ett företag. Jag började se mig själv som en entreprenör. Med Mermaid Simskola, som jag döpte UB-företaget till, började jag en resa som inte bara handlade om att lära människor simma, utan också om att skapa trygghet. För simkunnighet är mycket, mycket mer än simning. Det bidrar till ökad självkänsla, självförtroende, betyg i skolan, inkludering och folkhälsan. En plats för framtidstro, och det blev mitt sätt att bygga något större. Ett bidrag till ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Simskolan blev en lösning på ett samhällsproblem som annars riskerade att skapa exkludering. Jag fortsatte driva simskolan efter UF-året för att mitt hjärta inte kunde acceptera att det jag älskar mest, alltså vattnet, är något andra är rädda för. Men det farliga är okunskapen, inte vattnet. I början när jag omvandlade UB-företaget till ett riktigt bolag hade jag kanske fortfarande en begränsad bild av vem som kan vara ledare, entreprenör eller a change maker. För mig var det länge en vit, medelålders man med alla möjligheter, inte en ung tjej. Men idag vet jag att ledarskap och entreprenörskap inte har ett ansikte. Idag är jag lika mycket entreprenör, ledare och simlärare som vem som helst. Och kanske bär jag till och med fler perspektiv i bagaget just för att min resa sett annorlunda ut. Och det är där min största lärdom finns, som ger mig styrka att vara en normbrytare. Många undrar hur jag hinner med allt jag gör, hur jag under vissa perioder både har pluggat, drivit företag, arbetat extra, föreläst och engagerat mig i olika sammanhang samtidigt. Och sanningen är att jag inte alltid haft all energi i världen, men jag har haft något annat. Jag har haft en stark drivkraft och en passion för det jag gör. Det är resultatet av arbetet som ger mig kraft att fortsätta. Att få se människor växa, övervinna sina rädslor och upptäcka nya sidor hos sig själva. Det är där jag hämtar min energi. En av de personerna jag ofta tänker på när jag behöver bo med mig själv om varför jag gör det här är Sara. Sara var en av mina första vuxna elever. Hon var över 40 år gammal när hon anmälde sig till vår simskola för kvinnor. Det var första gången i hennes liv som hon gick på simskola. Hon var livrädd för vatten, men hon hade också en stark vilja att lära sig. Vi började som vi alltid gör, med vattenvana. Vi sprang i vattnet, gjorde enkla övningar och tog små steg för att bygga trygghet. Vecka efter vecka fortsatte hon att komma. Sakta men säkert började hon lita på både vattnet och sig själv. Efter bara 14 veckor, alltså 14 undervisningstimmar, hade hon gått från nybörjare till simkunnig. Hon kunde simma 200 meter, hoppa på djupt vatten och till och med hämta en livräddningsdocka och boxera den. Hon hade gjort något som hon tidigare trodde var omöjligt. När vårterminen var slut sa vi hejdå till eleverna. Vi berättade att vi hoppades få träffa dem igen under sommaren. Kanske på stranden eller ute vid havet. Då svarade Sara direkt, nej, aldrig. Jag skrattade lite förvånad och frågade, varför? Hon tittade på mig och svarade helt allvarligt, för då kommer du att drunkna. Jag kunde se i hennes blick att hon inte skämtade. Trots att hon nu var simkunnig fanns rädslan fortfarande kvar. Jag påminde henne om allt hon hade klarat. Att hon kunde hoppa på djupt vatten, simma 200 meter och att hon faktiskt var simkunnig. Men jag förstod också att hon behövde uppleva det själv. Så jag frågade henne om hon ville följa med mig till havet någon dag efter barnens simskola. Efter lite tvekan sa hon ja. Några veckor senare stod vi där tillsammans vid havet. Det var varmt, solen sken och vattnet glittrade. Jag började gå mot vattnet men märkte att efter några steg att Sara inte följde efter. När jag vände mig om såg jag henne stå böjd över sina väskor. Hon blockade fram armbuffar, en simkorv och en ryggdyna. Då förstod jag att vi behövde börja om från början. Inte med simningen, utan med tryggheten. För havet var inte bara vatten för Sara. Havet var det okända. Havet väckte samma rädsla som hon hade känt första dagen i simhallen. Vi började nära stranden och gjorde några enkla vattenvana övningar. Efter en stund började hon slappna av. Hon flöt, dobbade huvudet, tog några simtag. Plötsligt tittade hon på mig och började skratta. Ikra, titta! Jag kan simma här också. Jag skrattade tillbaka och svarade, det är klart du kan. Sedan började vi sakta ta bort hjälpmedlen. Först ryggdynan, sen simkorven, till sist armbuffarna. Det sista steget var det svåraste, för nu fanns det inget kvar att gömma sig bakom. Bara hon och hennes egen förmåga. Efter mycket bepp tog hon sitt första simtag i havet utan några hjälpmedel. Hon stannade upp, tittade på mig och skrek, jag kan simma! Sedan började hon skratta så högt att jag tror att halva stranden hörde henne. Jag svarade bara, det är klart du kan Sara. Det som gjorde mig allra gladast var inte själva simningen. Det var det som hände efteråt. Dagen därpå kom hon tillbaka med sin dotter. De badade, grillade och njöt av sommaren tillsammans. Sen kom de tillbaka igen och igen. Efter ett tag började även vänner och grannar följa med. Plötsligt hade stranden blivit en plats där de kände sig hemma. En plats som tidigare hade varit förknippad med rädsla hade nu blivit en plats för gemenskap, glädje och frihet. Det är precis därför jag och mitt team gör det här. För mig handlar simkunnighet om så mycket mer än att få ett diplom eller klara 200 meter. Det handlar om att kunna säga ja när familjen vill åka till stranden. Ja när barnen vill bada. Ja till följa med på skolutflykten. Ja till livet. Det handlar om självständighet, gemenskap och livskvalitet. Och i vissa fall handlar det faktiskt om liv eller död. Många frågar varför vi ibland erbjuder undervisning för endast kvinnor eller endast män. Svaret är enkelt. Trygghet. För vissa människor är det första steget inte att lära sig simma. Det första steget är att våga försöka. När vi skapar en miljö där människor känner sig trygga vågar de fokusera på att lära sig istället för att oroa sig för vad andra tycker. När den tryggheten väl finns där växer självförtroendet och då händer det som hände med Sara. Människor börjar tro på sig själva. De börjar ta plats. De börjar använda sina nya färdigheter i vardagen och ute i samhället. Ofta är orsakerna till bristande simkunnighet skapade långt utanför Sveriges gränser. Men konsekvenserna finns här. Om vi inte gör något åt problemet kommer det att påverka människors möjligheter, trygghet och i värsta fall leder det till fler drunkningsolyckor. Därför känner jag ett ansvar att vara den skillnaden och den tryggheten som jag själv hade behövt när jag kom till Sverige 2015. För någon måste börja. Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down, can't let no one come control me. Keep dancing and calling love, she fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're backed against the world, I never trade you for anybody else. A brown skin girl, den 25 januari 2021 fick jag ett mejl som jag aldrig kommer att glömma. Jag hade blivit nominerad till Kompassrosstipendiet från Kungliga stiftelsen Ungt ledarskap. Jag fick gå igenom massa intervjuer och på våren fick jag reda på att jag var en av stipendiaterna som var bjudna till Stockholms slott för att få priset av kungen. Jag åkte från Göteborg till Stockholm och tog mig till slottet. Kungens stol stod uppställd på en scen i en sal. Men när han kom in valde han att sätta sig bland oss andra. För mig sa det mycket om honom som person. Trots sin position mötte han människor med värme och respekt. När det blev min tur att gå upp på scenen var jag så nervös att allt kändes overkligt. Kungen lutade sig fram och viskade till mig att jag var en fantastisk ledare och att jag skulle fortsätta vara det. Han bad mig också hälsa mina föräldrar. Att få höra det direkt från kungen betydde mer än jag kan beskriva. Det är ett minne jag alltid kommer att bära med mig. Vem hade kunnat ana att en tjej från biskopsgården en dag skulle stå vid slottet och ta emot pris för sitt ledarskap baserat på mod, omtanke och handelskraft. Och 2 år senare, på kungens 50-årsjubileum på tronen, blev jag inbjuden till firandet i Göteborg. Jag satt vid samma bord som drottningen, med bara en person mellan oss. Hon pratade med alla runt bordet. När hon vände sig till mig frågade hon direkt hur det gick med simskolan och om fler vuxna hade lärt sig simma. Jag blev helt förvånad. Att hon kom ihåg både mig och simskolan kändes väldigt speciellt. Samtalet fortsatte och hon berättade bland annat om kungens kallbad som han brukade göra och hur länge han lyckades stanna i det kalla vattnet. Det kändes mindre som ett samtal med en drottning och mer som ett med en varm och nyfiken människa. Och förresten, de brev jag fick när företaget började få uppmärksamhet. De hatiska breven om min hudfärg och mitt ursprung. Med hot och rader som "vi vet var du bor". De gjorde mig inte rädd. De gjorde mig mest förvånad över att någon kan lägga sin tid på att skriva hat till en människa som de inte ens känner. Jag tycker fortfarande mer synd om de som hatar. För mig är de breven ett bevis vad det jag gör faktiskt betyder något. Jag är ödmjukt tacksam för att jag 3 år i rad också har blivit nominerad till årets nybyggare. En utmärkelse för entreprenörer med utländsk bakgrund. Det är så mycket roligt som händer i mitt liv. Men som jag berättade i början var 2025 ett jobbigt år. Kort efter sommaren och drunkningsolyckan kom ännu en tung händelse. Det var Hassan. En av mina kollegor. Jag hade själv varit en av hans simlärare när han kom till Sverige som ung. Jag såg honom kämpa, utvecklas och växa. Han blev simkunnig, utbildade sig till seglingsinstruktör och blev sedan själv simlärare och min kollega. Han älskade vatten, precis som jag. Men han fick inte förnyat uppehållstillstånd. Trots att hans familj är kvar i Sverige och han hade fast heltidsjobb och var integrerad. Han fick beslut om utvisning till Somalia. Familjeanknytningen ansågs inte vara tillräcklig. Sedan dess har ingen hört från honom. Jag har sökt honom på WhatsApp och Facebook men inte fått svar. Vi är många som undrar var han är, hur han mår, om han lever. Vi saknar honom djupt. Innan jag avslutar vill jag säga tack. Tack till mina föräldrar och min familj som offrade så mycket för att vi skulle få möjligheten till ett tryggare och mer normalt liv. Att bygga upp sitt liv på nytt en gång är svårt. Att göra det flera gånger under sin livstid kräver ett enormt mod. Allt ni har kämpat för har gjort mig till den personen jag är idag. Tack till alla vänner jag har fått längs vägen. Och kollegor, mentorer, grannar, lärare som har skrattat med mig, stöttat mig, haft tålamod med mig och förstått att jag ibland har behövt hinna ikapp. Ett liv som länge stod på paus. Det är inte alltid lätt att räcka till eller hålla kontakten så ofta man önskar. Därför är jag extra tacksam för er som stannat kvar, visat förståelse och fortsatt finnas där. Jag uppskattar varenda en av er. Och framförallt, tack för att ni trodde på mig. Även de gångerna då jag själv hade svårt att göra det. Och tack alla för att ni lyssnade på mig. Hope that you spend your days, but they all add up. I'll say I did it all.
Producent Anna-Maria Höglund och tekniker Oskar Lindholm. Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan, berättar i sitt sommar från 2018 om ett oförglömligt möte på en middag.
Framför mig på middagen satt en äldre man. Den äldre mannen lyssnar noga på min historia och ställer många frågor om Sverige, integrationen, mina erfarenheter i USA. Han väcker mitt intresse. Jag är nu väldigt nyfiken på att höra vem han är och vad han tycker om dessa frågor. Han berättar om sin barndom, om England och engelska politiken och integrationen. Sen berättar han att musiken har varit hans fönster mot världen. Den har räddat honom och gett honom möjligheten att påverka många människor. Han hade spelat i ett band. Vilka då, frågar jag. Och han svarar, han var med i ett band som hette The Beatles. Intressant. Berätta mer, säger jag. Och tillägger, vad är det för musik?
Sök på Sommar med Ahmed Abdirahman i appen Sveriges Radio.